There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nyhetsshowen, jag säger det rakt ut, jag skriker det från bergstopparna.
Så alla hör!
Ja visst, låt det förkunnas att det är ett program som sänds från GP-huset där vi talar om nyheter, och idag gör jag det med dig, Ina Lundström. God morgon.
God morgon, Kalle.
Du, idag så ska jag prata om Energimyndigheten och kvinnan som fick sluta jobba där för att hon var en del av rebellmammorna. Nu KU-anmäls minister Carl-Oskar Bolins av MP och Vänsterpartiet. De vill veta, är det ministerstyre här? Har du lagt i att hon fått sparken bara för hon är aktivist? Kan hon inte jobba på Energimyndigheten då? Ja, det här ska vi reda ut lite grann. Alla alltså, turerna kring.
Gud vad spännande. Jag är så taggad på att få lära mig vad det här handlar om. Jag kommer prata om flygande bilar. Ja, det kan man tänka så här, va? Var det Jetsons? Nej, det är typ runt knuten. Verkligen. Snart är vi där, Kalle, och jag ska berätta allt om det.
Längtar. Vi ska också få besök. Pontus Vassling kommer hit och pratar om drömmar. Han är ju han är neurolog och drömexpert och har skrivit lite böcker och sådär. Och vi har fått in en hel del lyssnarfrågor faktiskt inför detta. Varför drömmer vi? Varför kommer jag aldrig ihåg mina drömmar? Varför forskar man inte om drömtydning längre? Och så vidare. Det finns mängder av frågor. Vi kommer också ringa upp senare i programmet Mark Isitt, som ju är skribent för GP. Bland annat programledare i tv, arkitekturskribent. Det har ju brunnit i Köpenhamn. Det är ju gårdagens stora nyhet att börshuset från 1624 stod i lågor. Det är ju liksom deras Oceana.
Just det.
Fast ännu större får man säga. Det är ju en historisk byggnad alltså. Och Mark Isitt är förkrossad. Han var där igår, bevittnade detta. Vi ska ringa honom och höra lite hans tankar om det som hänt där. Vad har du mer, Ina, idag?
Det kommer också bli en ny remake. Kanske lite roligare den här gången än några andra trötta remakes vi har varit uppe. Jag håller lite på vad det är. Och kulturbråk kring Cornelis-stipendiet. Bara en som bråkar än så länge, men jag förutspår att det snart blir fler.
Jag tänkte vi ska prata lite om Chapmans torg också. GP har skrivit ett reportage om det och jag vill höra dina tankar som äkta majorna bo. Sen tror jag att jag ska hinna med att prata lite om en vild viral biljakt i Göteborg som vi på GP tittat lite närmare på. Det är kanske inte riktigt så som det framställs på TikTok.
Nej, men, alltså, gud, lyssnar man inte klart på det här avsnittet, ja, då vet jag inte vad man är byggd av för slags människokött.
Avgå. Riktigt.
Avgå om du inte känner så här, jag måste höra allt, avgå.
Ja, ska vi kasta oss rakt in i det eller har du något att berätta?
Nej, det enda jag vill berätta är att det är dags att inte ha vinterjacka längre.
Ja.
Jag riktar mig specifikt till dig, Kalle.
Ja, men du satt på jag träffade dig utanför GPS-et här i morse då vid liksom 20 över 5-tiden, och
stämmer
då sitter
bra.
Du där i en tunn tröja bara. Alltså t-shirt med en tunn vad säger man, tjocktröja fast tunn.
Ja, och röker min morgoncigarett. Men ja, vet du vad det är för tröja? Nej. Ull, ja. Ull, Kalle.
Ja, men jag misstänkte nästan att det var det, men ändå, alltså det var ju nästan, det var en grad i maskina.
Men det var ull.
Ja, jag gick med vinterjacka på, absolut.
Alla måste sluta ha vinterjacka och börja tro mer på ull. Det var bara det jag ville säga.
Men det som är med den här tiden på året för alla oss som går upp väldigt tidigt är att det är en grad på morgonen. Och jag vet att sen när jag går hem så är det liksom 11 grader.
Exakt.
Och sol. Och då står jag som en idiot på spårvagnen och svettas. Men jag får inte ord ens.
jag är mycket mer team frysa lite på morgonen än gå runt och släpa på en jacka hela dagen.
Ja.
Där är jag... Lev lite, Kalle.
Jo, jag hör vad du säger. Innan vi drar igång med allt som vi redan pushat för så vill jag fråga dig, Ina, vad tror du att en EU-parlamentariker tjänar egentligen?
Men spontant skulle jag tänka att de tjänar lika mycket som en riksdagsledamot, ish.
Ja.
Det var ju ett enkelt sätt för mig att inte avslöja att jag inte vet riktigt vad en riksdagsledamot tjänar.
Nej, men avslöja att båda inte vet det, för jag vet inte vad en riksdagsledamot tjänar.
Okej, men vi säger det blir en månadslön på 150 000.
Ja, men då är du väl faktiskt, det är väl en ganska bra gissning. Tyvärr är jag så himla dålig på snabb matte, men de har en årslön på runt 1,4 miljoner kronor. Så det blir väl nästan typ exakt det du sa, eller?
Nej, det blir ju mindre
då. Ja, men
då.
Lite ändå.
Ja, 1,2 kanske man känner.
Ja, men det var ändå jättebra gissat.
Ja,
bra, nu går vi vidare. Nej, det var inte därför jag tog upp detta. Nej. Inte nog med de här 1,4 miljoner kronorna då. Utöver den lönen så har varje EU-parlamentariker 700 000 kronor per år skattefritt i så kallad kontorsersättning.
Nu blir det
spännande. Vet du vad det är?
Nej, det vet jag inte.
Det är alltså pengar man ska ha till typ en dator, en mobil eller också representation.
Mm.
Du vet när man tar med någon som man kanske har snackat lite jobb med.
Mullfritt i Bryssel.
Då tar man på en liten bjudlunch.
Jag bjuder, säger man.
Det där känner du till som egenföretagare. Visst finns det med i dina beräkningar när du sitter och deklarerar.
Gud ja.
Såklart. Det är ju en grej som finns.
Det är helt legit.
Men 700 000, är det mycket?
Det är väldigt mycket. Jag vet inte vad de har för monsterdatorer i och för sig. Men jag misstänker att det funkar ganska bra med en laptop och kanske lite extra brandväggsskydd.
Du, vi ska återkomma till det för Alice Bakunke. Hon sitter på ett jävla musker under till mobiltelefon nu. Mm, men det kommer vi till. Det är i alla fall fantasi. Summor som inte går att göra av med.
Nej.
Det säger Emma Weisner till TV4 och hon är ju centerpartistisk Europaparlamentariker då. Så även hon tycker att det är jättemycket.
Det ger lite extra tyngd alltid när det är någon som själv får som säger det.
En av de egna tycker att så här, det här är fantasi.
Jag kan inte göra av med det.
Jag vet inte ens var jag ska börja. Liksom.
Jag har köpt en hålslag i guld men jag har fortfarande 660 000 kvar.
Precis. Vi ska återkomma till Emma Weisner om en liten stund då. Men grejen är att i EU så behöver man heller inte redovisa sina kvitton. I Sverige har vi ju en offentlighetsprincip där journalister och andra kan begära ut kvitton för vad folkvalda lägger pengar på inom ramen för sitt jobb då. Men inom EU-parlamentet så finns inte det kravet. Man kan göra det frivilligt dock. Men det finns inget krav.
Nej, okay.
Och då är det så att hälften av de svenska riksdagspartierna gör det frivilligt. Centern, Vänstern, Liberalerna och Miljöpartiet, de gör det. Varsågod, här är våra kvitton. Medan sossarna, Moderaterna, KD och SD, de gör det inte.
Det var exakt den fördelningen man hade gissat.
Ja, varför är det så då?
Jag vet inte, det bara känns som att de andra är mer vana. Lite så, ja, fy fan vad gott att slippa ett kvitto. Eller något. Jag vet inte.
Man kanske undrar, hur är det med mjölet i påsen? Är det rent eller? Varför ger ni inte ut era kvitton? Det kanske finns andra anledningar. Sossarnas toppkandidat Helene Fritzon hänvisar till partiets egna process. Vi har en partirevisor som granskar, gör en revisionsberättelse och sen redovisar vi det på vår hemsida. Okej, okay, så då får alla vi journalister bara lita på deras interna revisor då.
Just det.
Menar väl hon då. I alla fall, då får vi väl ta och titta på er frivilliga då. Ni som faktiskt
ger
ut
dem. Ja, ni som är duktiga och visar.
Så kan det gå.
Så kan det gå.
När man ställer upp på offentlighetsprincipen. Vad har ni lagt er kontorsersättning på? Det har SVT tittat på. Och då återvänder vi nu då till Emma Weisner från Centerpartiet. För hon har nämligen lagt en ansenlig summa på chokladbitar. 126 000 kronor.
Det är Belgien är chokladens förlovade land.
Det är det i och för sig.
Men så det är mycket chokladpengar.
Det är ganska mycket chokladpengar för sådana små chokladrutor, du vet, typ som man lägger på en hotellkudde kanske.
Nej, inte de är så dassiga.
Ja, var sagt då att de var ekologiska fair trade. Choklad.
Det gör de inte godare.
Nej, men det gör de dyrare kanske. Det stod också på förpackningen då. Emma Weisner, ny energi till Europa. En liten slogan då. Nej. Så det hade man lagt väldigt mycket pengar på. Och SVT, de har gått igenom de här kvittorna och det är liksom 250 kilo choklad.
Nej, men det är så mycket choklad.
Ja, jag fick hjälp att räkna ut det till ett antal då vanlig 200 gram Marabou-chokladkakor. Alltså lite enklare att greppa. Det blir alltså 1250 sådana chokladkakor ungefär.
Ja, och så tänker jag att det går 10 stycken på varje sån.
Ja, exakt. Ja. Det blev ungefär 50 000 sådana små chokladbit på hotellkudde size choklad.
Men vilket varumärkesarbete det ledde
verkligen
till.
Det skedde av misstag, säger Ebba Hysner till SVT. Kontorspengar ska inte användas så här, säger hon. Och hon förklarar då att det var meningen att de skulle använda helt andra pengar, alltså sådana som man får från sin egen partigrupp i Europaparlamentet för kampanjmaterial. Och då gjorde de en beställning och fick en faktura och den skickades till partigruppen, men då blev det ett nej där, för man får tydligen inte använda sådana pengar till ätbara kampanjsaker.
Det var specifikt.
Ja, och då fick de gå och ta de här kontorspengarna till det. Som egentligen inte heller ska vara till för det.
Nej.
Vi hade fått godkänt, men det var bara för designen, säger det var just nu.
De var så jävla taggade på den här idén, så de verkligen ville hitta ett sätt och kunna genomföra det.
Precis, så partigruppen bara, ja det var jättefint. Ja. Fin design.
Jättebra.
För det ska de tydligen titta på då. Och sen när de fick reda på att det var choklad bakom designen.
Men nej, det här gäller bara pennor och pins. Ni kan absolut inte göra det med choklad. Vi vill ha choklad!
Ja, och det ville de. Mm. Och då stod de där med typ 50 000 chokladbitar helt enkelt. Och SVT ställer ju då den relevanta frågan.
Men det där kommer du aldrig göra av med.
Jo, absolut. Jag slänger ut, det går åt 4 kilo vid varje tillställning du kan få ner.
Ja, så det är godisregn. Massivt godisregn vid varje kampanj i EU. Passa på om ni har barn och befinner er i Brysselregionen.
Är det verkligen att göra av med att kasta ut 5 kilo vart man än går?
Ja, det är det väl. Men vi vet inte vad som händer med det, om det ligger choklad liksom över
hela Bryssel.
Hela Bryssel, med Emma Weissners namn på. Ja, i alla fall, det blev lite fel där. De skulle inte lägga kontorspengar på det, men det fick man göra i alla fall då. Men de är inte ensamma då om att köpa in grejer för kontorsersättningen. Dock är de ganska ensamma om att lägga så stört mycket på en grej.
Det är på en idé.
Ja, det är lite unikt, precis.
Men jag uppskattar det. Ja, men jag uppskattar det. De har fan kämpat för sin idé. Ja. Jag gillar det.
Någon kläckte den bara, what? Vi har sådana små hotell-size choklad. Det är den bästa idén jag någonsin hört.
Och så är det så här, men om vi inte har ponchos, då kan vi använda, det får vi köpa.
Ja.
Då får vi hitta en väg.
Ja, Vänsterpartiet då, de la förra året 15 000 kronor på en grej, och det var 3D-klitorisar av plast.
Ja.
Sådana här som är en del av deras feministiska kampanjarbete som de delar ut på olika seminarier.
Vänsterpartiet blir vänsterpartying.
Verkligen. Det är samma slags klitorisar som RFSL och RFSU använder tydligen, enligt V-parlamentarikern då Malin Björk.
Mm.
Så om du tycker bara, inte den klitorisen lite lik den som jag såg på RFSU häromdagen?
Jajamän.
Det är samma. Du har rätt. SVT har också kollat på vad
15 000. Hur många får man för det? Man vill ändå veta.
Ja, det vet jag faktiskt inte. De är ganska små, men fina som Malin Björk säger då.
Jag gissar ändå.
Det får stå för henne.
Jag gissar på att man får max 1 000.
Ja, så kan det vara.
Man delar ut dem lite med lite mer eftertanke kanske än de här chokladpuffarna.
Tror du inte de går åt då? Det kommer en massa sådana vänsterheads på de här mötena.
Jo, det
bara,
tror jag.
Jag ska bara fästa den här klitorisen på min
manchesterkavaj. Och de ser ju skillnad. De riktigt initierade. De bara, det där är en RFSL. Är det 2021 från RFSL? Jajamän.
Vad är det här för billig skitklitoris? Snåra inte på klitorisen.
Som sådana festivalarmbandsrävar. Sådana fiskarhattar med bara sjukt mycket klitoris här.
Från liksom 20 år tillbaka. Ja, så, ja. Olika modeller. Typ. Wow.
FN-initiativet från 86. Du skojar!
Stoppa kvinnlig omskärelse i Sudan. Den kampanjen. Från 93. Ja, i alla fall då. Nu kommer vi till Alice Bah Kuhnke. SVT har ju då kollat på Miljöpartiets kvitton då. Och då kan de konstatera att Alice Bah Kuhnkes senaste mobiltelefon, den kostade 20 000 kronor.
Måste du ha en sån?
Ja, men den mobiltelefonen är ju en fantastisk sak. Och bland annat så har jag blivit uppmanad av medier när jag gör direktsändningar från Bryssel och Strasbourg att ha en bra mobiltelefon.
Så medier har sagt till henne, köp lite bättre gear, Alice.
Ja, precis.
Bara, okej.
Okay.
Ja. Går in på Apple Store och bara, vad är det bästa? Annars kommer de skälla på mig på SVT för jag har så dålig ljudkvalitet. Så det var hennes argument för det då, att hennes mobil kostar 20 000. Det kanske är andra saker, vad vet jag, säkerhetsaspekter. I don't know, men det var det hon lyfte fram i alla fall.
Det hade jag lyft fram om jag var hon.
Ja, precis. Jag vill inte få skäll av Aftonbladet TV när jag är med där. I alla fall. fall då hon behöver en sån mobil. Mm. Det behöver tydligen inte partikollegan Per Holmgren då, som bara lagt hälften av vad Alice Bah Kuhnke gjort på IT-grejer.
27 000 jämfört med dina 65 000. Vad säger du om det? Hur kan det vara sån skillnad?
Ja, jag tror att han är lite old school som sitter mycket vid den stationära datorn och jobbar. Och jag jobbar på andra sätt.
He old as fuck, är väl det hon säger.
Det är exakt det hon
Gamle
säger.
Gamle Per.
Ja, fattar du väl.
Get with the times och skaffa dig ett jävla vrålock till mobil. Så spenderar de sitt kontorsbidrag, de som vill berätta alltså, som SVT har kunnat kolla på.
Och därmed blir uthängda. Mm,
förlöjligade av SVT, eller inte av SVT men av oss. Indirekt av SVT då. Men big ups till att ni följer den svenska offentlighetsprincipen. Ja. Det är ju vi glada för, inte minst journalister då, som kollar på det. Annars kan man göra som sossarna och bara hänvisa till bla bla bla, så blir det ingenting. Ända tills SVT kanske på något jävla sätt får ut det ändå.
Och, bara, och då kommer vi håna dem med.
Det kommer vi. Vi väntar spänt. Ja, nu är Adam Bergsten framme och då vet jag det, att då är det dags för ett nyhetssvep, eller hur Adam?
Yeah.
Där har du en mikrofon också. Varsågod.
Tack, tack.
USA ska införa nya sanktioner mot Irans robot- och drönarprogram och räkna med att dess allierade följer efter. Det meddelar Vita huset. USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan säger i ett uttalande att de nya sanktionerna och andra åtgärder innebär att pressen för att hålla tillbaka och nöta ner Irans militära kapacitet och effektivitet fortsätter. EUs utrikeschef Josep Borrell meddelade på tisdagen att EU förbereder liknande sanktioner. Rickard Eriksson, ordförande för Moderaterna i Göteborg, lämnar med omedelbar verkan samtliga sina politiska uppdrag. Anledningen är olämpligt uppträdande under den gångna helgen när 2000 moderater samlades för partiets Sverigemöte i Stockholm, vilket Expressen var först med att rapportera om. Händelsen kom till kännedom för Moderaterna i Göteborg under måndagen och i samband med det valde Rickard Eriksson att lämna rollen som ordförande för Moderaterna och samtliga politiska uppdrag i Göteborgs stad. GP söker Rickard Eriksson, som tidigare har kommenterat saken för Expressen och sa då att han inte har några kommentarer. Fängelse eller böter kan vänta den som skapar fejkade porrbilder i Storbritannien. Ett lagförslag ska göra det brottsligt att skapa falska sexuella bilder av människor utan deras samtycke. Enligt ministern för brottsoffer Laura Farris är sådana bilder exempel på förnedring och avhumanisering av andra, oftast kvinnor. Enligt Ferris skickar lagen ett kristallklart budskap att skapandet av deepfakes är omoraliskt, ofta misogynt och ett brott.
Tack Adam. Han undrar ju vad det var för olämpligt beteende där på det här Sverigemötet som bara får en moderat att lämna ganska omedelbart. Det vet vi inte.
Nej.
Nej,
men visst känns det som att vi kommer få reda på det.
Förr eller senare. Så brukar saker komma ut. Mm. Men vi får väl se. Det kanske, ja, jag blir bara nyfiken när jag inte får veta saker helt enkelt. Stäm mig, det är väl mänskligt Adam.
GP söker Rickard Eriksson.
Så är det. Tack!
Ja du, håll i dig Kalle, för nu kör vi.
Roads, where we're going we don't need roads.
Ja, det är från Tillbaka till framtiden och Where we're going we don't need roads.
Dock.
Ja, för idag ska vi snacka flygbilar. Mm. Jajamän. För en dryg vecka sedan gav Kina för första gången ett företag grönt ljus och börja massproducera flygbilar för kommersiellt bruk.
Jajamän.
Nu är Kina redo. Både den amerikanska flygbilstillverkaren Doroni då och den kinesiska Xpeng öppnade nyligen upp möjligheten att man kan faktiskt förbeställa deras kommande tvåsitsare.
Otroligt.
Det är otroligt. Och kanske kanske. Finns det fortfarande chans att få den tyska flygande taxin Volocopter på plats innan sommarens OS i Paris? Det har varit ett mål som har funnits ett tag, som bland annat Bloomberg har rapporterat om. Att alltså en flygande taxi Volocopter ska flänga omkring runt Eiffeltornet lagom till sommaren.
Aha, det låter säkert och bra. Men Volocopter, är det, det låter som att det ser ut lite som en helikopter då. Har man, finns det bilder? Liksom?
Ja, det finns absolut bilder. Det är bara att gå loss. Det finns hur mycket bilder som helst. Och nästan på dagen 11 år efter att då riskkapitalisten Peter Thiel i ett ganska känt tal på Yale gnällde om den tekniska utvecklingen och sa liksom, vi ville ha flygande bilar, istället fick vi 140 tecken, så är vi plötsligt här. Flygbilsbranschen är on fire.
Ja.
Den är on fire. Men då, där är den. Den är här. Snart i varmans garage. Teckengränsen på X, den har dessutom dubblats till 280 tecken.
Så det går bra nu.
Så Peter Thiel, ät upp dina ord. Utvecklingen går fan framåt.
Ja.
Men den har stått och stampat i kulisserna i många år. Flygbilstekniken.
Det har ju varit en dröm.
Mm.
A fool's dream. Tänkte man länge kanske.
Ja, verkligen. Mm. I den första flygande bilen skulle man kunna säga är över 100 år gammal. Men om man ska vara riktigt petig så flög den inte lika mycket som den gjorde typ små skutt.
Mm-hmm.
Men det finns väldigt fina bilder på det också. Den hade också ett vingspann på över 12 meter. Så det känns ju mer som något att flyga med än något att köra med.
Ja, väldigt svårt att komma igenom typ Tingstadstunneln.
Ja, eller typ fickparkera.
Ja, precis. Fastnade där. Jag får göra tom där, tror jag. Jag kom snett in.
Men på 40-talet då byggde man flera fungerande prototyper. Vi kan till exempel lyssna på den här journalfilmen från slutet av 40-talet.
Along a highway near Rome, the flying car makes its first test. A propeller-driven automobile that also flies, or if you prefer it the other way, a plane that also doubles as a car.
Ja, alltså det är så jävla mysigt.
Ja.
Och en av de här tidiga prototyperna vidareutvecklades var faktiskt ganska nära att börja säljas till privatpersoner på 70-talet.
Men är det någon sorts glidflygvariant då? Eller hur menar du? Ja, för det kan ju inte funnits en flygande bil på 70-talet.
Nej, alltså problemet är att de har mycket prioritet på flyg framför bil.
Aha.
Och den kom inte ut till privatpersoner. Liksom. Den gjorde inte det, för oljekrisen kom. Ingen var så sugen på att investera i bensinslukande monster som liksom varken eller.
Typ,
ganska dålig bil. Ganska dåligt flyg. The worst of both worlds.
Ja.
Lite så var det.
Ja.
Men man går ju inte upp för det, utan det har byggts sjukt mycket olika varianter, kanske framförallt av entusiaster. Men nu då, när batterierna är små, de är billigare, de är kraftfulla, då kan man ju ta det här stora hoppet framåt.
Mm.
För dagens flygbilar, de är ju elektriska och de kallas inte ens flygbil längre, för det låter väl lite väl typ så 50-tal sci-fi.
Ja. Here comes, ja, det är den Jetsons.
Jetson-grejen, liksom. Precis. Så 2024 kallades istället det allra hetaste sättet att ta sig från punkt A till punkt B för EVTOL.
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 Hur stavar du det?
Electric Vertical Takeoff and Landing.
Okay.
E, litet E, stort VTOL. In med en marknadsavdelning och in med dem nu. EVTOL är inte ett sexigt namn och jag kommer därför fortsätta säga flygbil.
Flygbil, ja, det är bättre. Volvos nya flygbil. För när, jag måste ju ändå bara skjuta in att när jag tittar och bildgooglar de här sakerna, Volocopter och EVTOL, alltså det är ju drönare.
Ja.
Helikoptrar ser det ut som.
Ja.
Ganska, inte riktigt helikoptrar. De ser coola ut, men det ser inte riktigt ut som, det ser mer ut som en helikopter än en bil.
Mer som en helikopter än en bil, absolut. Mm. Många har ju inte ens hjul.
Nej, precis. Den kan inte köra på marken.
Exakt. Och det är ju inte heller jättekonstigt att de är så lika drönare, för att man har ju alltid liksom använt sig av tidens modernaste teknologi.
Mm.
Det är ju ungefär så långt man kan tänka.
Ja.
Så att liksom på 50-talet så var flygplan det modernaste man kunde tänka sig, och då fick det bli små flygplan.
Just det, att Twitter också var så. SMS, tänk om du kunde skriva ett SMS till alla samtidigt.
Exakt.
Men inte för långt bara.
Inte för långt, för SMS är bara en viss längd.
Ja.
Ja, men man kan ju inte tänka så mycket längre än så.
Nej.
Och och det modernaste vi har nu är ju drönare. Mm. Så då är det ju det som liksom vi kan tänka oss och därför skapa. Men det finns också lite mer regelrätta flygbilar, ett fordon alltså som klarar sig lika bra på landsvägen som i luften. Till exempel Xpeng EV12 Flying Car. Där fick de in både det gamla och det nya namnet. Och det ser ut lite som att en jättestor drönare har landat och försöker lite belägra en Tesla. Det är bara en prototyp än så länge, men tillverkaren tror att den kommer finnas på vägarna och i luften 2030. Det mest skrämmande av allt då, det är att de tror att den kommer kosta ungefär 1,5 miljoner kronor, och det tycker jag är för billigt.
Ja, jag tyckte inte heller det var så dyrt. Nej. Alltså inte så att jag sitter på de pengarna. Men lånar väl till lite, mer dyrare saker.
Jag tycker att lite väl många sitter på de pengarna. Ja, det är så jag känner. Ja. Det är för många som har 1,5 miljoner att bränna.
Absolut.
Det tycker jag. Men andra flygbilar flyger alltså redan för fullt och beräknas finna på marknaden i slutet av nästa år. Vilket är helt sjukt. Mm. I januari i år släppte YouTubern Alan Zhang en video när han 3D-printade typ en hel flygbil, byggde den i sitt garage. Så då är det så här, alltså teknologin den finns ju redan, men varför var den här tjejen då tvungen att åka i en så tråkig jävla landtaxi till nyhetsshowen vid 16:30 i morse? Vad är det som står i vägen mellan mig och min dröm? Nej, men det är ju det här med att alla de där bilarna, om de liksom ska flyga runt där uppe i luften, så finns det liksom inte riktigt vägskyltar och sådana saker där uppe än. Ett problem med det är att folk liksom kanske inte vill bli träffade i huvudet av en flygbil som störtar exempelvis. Eller då gör, som det heter på flygspråk, en uncontrolled descent into terrain.
Nej, terrain being liksom poolhemsplatsen.
Ja, exakt.
Åkareplatsen.
När jag sitter i min ulltröja och röker en liten cigarett.
Göteborgs värsta trafikplats, då ska du komma med en jävla volokopter och flyga in där. Inte det är hon från den där podden som är så populär. Jo, det tror jag. Crash.
Ja. Kolla den här folklistan med en helikopter.
Vad är det hon som sommarpratar? Crash. Ja.
Det känns ju också som att man vill vara säker på att till exempel polisen har flygbilar innan man släpper upp hundratals sköna entreprenörer i vårt gemensamma luftrum. Det är verkligen ett ganska stort steg att ta helt enkelt. Man kan säga att det här är den största revolutionen inom transport sedan den flerfiliga motorvägen. Hur då menar du? Kanske du tänker då, Kalle?
Ja, hur då undrar jag.
Ja, okej. Okay. Kolla här. Så här beskrev vetenskapsmannen och nördfavoriten Neil deGrasse Tyson det på Joe Rogan för några år sedan. Han säger så här: först hade vi enfiliga vägar. Så ingen bil kunde åka snabbare än den långsammaste bilen, för ingen kunde köra om. Så var det en gång i tiden. Ja. Man kunde bara åka rakt fram och det var endimensionell transport. Sen säger han, uppfann man bredare vägar, plötsligt kunde man köra om varann, åka fram och åt sidan. Vi snackar tvådimensionell transport. Och nu när flygbilarna blivit verklighet kan man åka framåt och åt sidan och åt upp. Det är alltså tredimensionell transport. Ja. Och Neil säger att det, som jag tydligen är med honom, säger att det liksom är ett paradigmskifte det här. Det finns inga befintliga regler, inga lagar, inga förordningar, inga certifikat, inga riktlinjer, inte ens sunt förnuft som täcker den här tredje dimensionen, för att alla våra lagar för personlig transport, de är utarbetade med de här två trötta dimensionerna i åtanke. Och den här då vilda västern-statusen, man kan ju lite tänka sig vilka människor som dras dit. Det är ju Elon Musks SpaceX, det är Larry Page från Google, det är flygbolag som investerar i flygbilar. Enligt en artikel i Bloomberg så 30-dubblades investeringarna i flygande bilar mellan 2019 och 2022. Huggsexeläge.
Gud, man ser framför sig att någon sån entreprenör kör fram i en sån volokopter och så kommer polisen i den bilen från 70-talet. Och bara, pull over! Försöker hoppa upp i luften och fånga dem. Typ.
Och varför har polisen plommonstor på monockel? Ingen vet, ingen vet. Ja. Men alla entreprenörer vill i alla fall vara med och demokratisera transporten, som de kallar det. Och man kan väl säga att det är ungefär samma gäng som vill kolonisera Mars. All right. Men finns det någon som inte är så himla imponerad av den här utvecklingen då? Ja, faktiskt. Till exempel Neil deGrasse Tyson, som i samma avsnitt av Joe Rogan också sa så här:
you want to travel in that third dimension? We already do that. How do we do that?
They're called tunnels. They're called bridges. I want you to appreciate moving in the third dimension.
I do appreciate it.
The New York City subway system moves 1 billion people a year.
Ja, jag Rogan typ inte så imponerad ändå.
Imponerad. Men det, ja, det är ju sant förstås. Det kanske inte är så jävla revolutionerande det här med tre dimensioner. Broar, tunnlar, tunnelbanor. Där kan ju svin många människor åka. Och också utan liksom, klimatpåverkan. Och att man väldigt sällan är rädd att något ska trilla ner och slå en i huvudet på problemsplatsen. Men det finns förstås ingenting som tyder på att sådana trötta analyser från sådana där jävla vetenskapsmän kommer hindra flygbilarna framfart. Så vi får se om det blir några flygtaxis över Paris i sommar. Volocopters vd Dirk Håke säger att han inte vågar lova någonting längre. Men på företagets hemsida ser man fortfarande bilder av taxihelikoptrar som svävar runt med Eiffeltornet i bakgrunden. Mm. Det är möjligt att det blir först till Paralympics som också är i Frankrike, men senare på sommaren. Och en icke namngiven EU-insider som Politico har pratat med säger: Volocopter kommer nog få flyga med ett lokalt tillstånd längs strikt definierade och kontrollerade rutter med förvalda gratiskunder, till exempel kändisar, idrottsmän och kanske journalister. Mm. Så det kanske mer kommer vara ett PR-jippo i något år till, eller kanske några år till, men flygbilarna står hur som helst bara alldeles runt hörnet, alldeles redo att visa oss om framtiden är så där jävla bra som man trodde när man var liten, eller precis lika dålig som allt annat.
Ja, vi ska snacka om hela härvan, eller vad man ska kalla det, på Energimyndigheten. Den så omdebatterade om en liten stund. Vi hade så roligt med de flygande bilarna och EU-kvittorna, tror du eller ej, så tiden gick. Så vi tar in vår gäst innan det. Han är utanför och väntar. Han heter Pontus Wassling och är neurolog och drömexpert. Vi ska prata om drömmar helt enkelt. Ah. Det har haglat in lyssnarfrågor. Häng kvar så tar vi dem med Pontus om en stund. Jag har länge närt en dröm om att få tala om drömmar. Det intresserar mig. Det intresserar mig på olika sätt. Till exempel varför man gör det, vad är det som händer i hjärnan, vad bearbetar vi. Men också det här liksom, vad vi lägger in i drömmar. Det var ju så populärt med drömforskning en gång i tiden. Nu känns det inte lika hett. Alltså typ tydning och så. Alla de här sakerna hoppas jag kunna få dryfta då med dagens gäst. Han är neurolog, hjärnforskare, drömexpert Pontus Wassling. God morgon, välkommen hit.
God morgon.
Hej Pontus, vad trevligt att ha dig här.
Ja, underbart.
Kalle, du sa förut att du inte drömmer så mycket.
Ja, men jag kommer sällan ihåg mina drömmar nu för tiden. Vad beror det på? Du känner inte mig, men vad är grejen med folk som inte... Varför kommer man inte ihåg sina drömmar?
Ja, men det kan vara att du kanske sover ganska djupt. Kan det vara så?
Ja, men alltså på ett sätt ja, för att jag är ju en småbarnsförälder som är jävligt trött. Och så när jag somnar så somnar jag liksom knallfall. Jag kan tänka mig att jag går ganska snabbt in i någon sorts djupsömn. Men jag vaknar ju till ganska ofta på nätterna också.
Ja, precis. Ja, men det brukar vara så att om man... Om man kanske inte mår så bra psykiskt, liksom är stressad och sover dåligt. Det kan vara en anledning till att man kommer ihåg saker bra. Mm. Att man minns drömmar. Så det kanske är så att du mår bra psykiskt.
Ja, men det kanske jag gör generellt. Fast jag har ju för sig, det är väldigt träffande då det du säger. Ja. För när jag känner mig mer stressad, då drömmer jag sådana där drömmar. Sådana skitdrömmar.
Ja. Jo, så
man liksom glömt tvätt i tvättstugan och så vaknar man bara... Ja. Gud vad skönt att jag inte har det, men jag måste ju också tvätta.
Men då är vi lite fel personer, för jag är precis som du, Kalle. Ja. Jag kommer nästan aldrig, jag sover som en jävla stock liksom. Mm. Men då får man ändå fråga för alla där ute som kommer ihåg. Nej, men varför drömmer man överhuvudtaget på natten som människa?
Det är just det, precis. Jättestor fråga. Ja. Det har ju funnits många teorier genom tiderna. Att det har varit, från början har man ju tänkt att det har funnits några symboliska budskap. Mm. Det har det varit. Och det kan man ju läsa om i gamla religiösa skrifter till exempel, att det är budskap från gudar från andra sidan.
Uppenbarelser. Typ.
Ja, ja, det finns ju i Bibeln att det kommer ner änglar i drömmar. Mm. Så att det finns budskap där. Och sen är det ju en ganska populär teori får man säga med Freud. Och då är det ju budskap. Men då är det ju budskap från det undermedvetna.
Just det.
Som liksom kommer i, också i symbolisk form på natten. Som liksom brev till en själv, till det medvetna.
Vad ger du för det?
Ja, men det, alltså det kan nog finnas viss sanning. Det är ju svårt det här med det undermedvetna, för att det är nästan omöjligt att undersöka. Mm. Det är jättesvårt och väldigt spännande. Men sen finns det ju nyare teorier om varför man drömmer. Och en kom egentligen som liksom bröt med hela det här sättet att tänka, som alla har tänkt på, människor, genom alla tider, överallt på jorden. Och det var på 70-talet egentligen som det kom en teori som sa att det här är en slags slumpmässig aktivering från hjärnstammen och uppåt. Så att det är de här bilderna som kom fram, det är bara slumpens skörda liksom av att hjärnstammen går igång under REM-sömn framförallt.
Fram liksom, det här, man har gjort så här att man bearbetar bilder eller saker man upplevt liksom, eller vad är det den slumpar fram i hjärnan då?
Ja, men sen efter det, ungefär de sista 20 åren, så har det ju kommit andra teorier då, som man kanske inte har hört så mycket om. Men där är ju bearbetning en sak, det vill säga minne och inlärning kan vara en viktig sak. Association, man lär sig ju saker och inpräntar dem liksom under sin djupsömn. Som man har då i några sjok under natten. Och en teori är att de här små REM-sömnsekvenserna som ligger emellan där, de kanske är till för att associera det här vi nyss liksom har lärt oss under dagen och försöker att lagra in under djupsömnen. Och då kan drömmarna vara ett sätt liksom att associera det här nya med det som vi redan vet, det som vi har lärt in någon gång. Och
lite som en dator som processar typ.
Ja, men om man lägger sig på kvällen, vaknar och har liksom sovit på saken, man har något problem som man inte kan komma på lösningen på, och så har man lösningen på morgonen, då verkar REM-sömn och drömmar vara viktigt för just att liksom komma på det här problemet. Så problemlösning, kreativitet.
Ja, men jag tänker att det är när man pratar om skolan och sådär och elever som är uppe på kvällarna och liksom hänger på sociala medier, att det är en sån viktig del i typ pedagogik och sånt där, då låter det ju som att det liksom krokar i det.
Ja, men ja, precis. Det finns, och det finns tester på det här. Det var en känd sömnforskare som föreläste, och så var det någon som kom fram till honom efter föreläsningen och sa att när jag spelar piano på kvällen och lär mig liksom någon liten etyd då kanske, eller vad det kan vara, och så spelar jag det på morgonen, så går det mycket bättre. Och så gjorde han en test på det.
Fast det här forskaren bara, det här går rätt in i min forskning. Det du berättar
nu. Ja, men det är ju precis. Ja, men det är ju liksom ett fenomen som finns. Hur funkar det? Och då var det lite tråkigare. Då fick man trycka på tangenter då, i en sifferordning istället för pianotangenter. Och då visade det sig att man är sådär 15-20% bättre på morgonen.
Ja. Men gud vad spännande. Jag tänker alltid så. Jag lämnar alltid jobbiga grejer till morgonen, för jag vet att då gör jag det dubbelt så snabbt. Men jag tänker alltid att det bara är för att jag inte är trött. Jag är så himla trött på kvällen. Men, hur är det själv då? Liksom, brukar du analysera dina egna drömmar? Kan du drömma något och känna så här, oj, det här får jag nog, göra någon slags åtgärd, för den här drömmen vittnar om att jag mår på ett visst sätt eller något sånt där?
Ja, det som, jag är jättedålig på att komma ihåg drömmar också, faktiskt. Ja.
Tre perfekta personer att diskutera, det här har jag.
Kommer inte ihåg något. Men jag har lärt mig. Jag har börjat med en drömdagbok nu. Och då, om man börjar med det, så eller kommer ihåg drömmar mycket bättre. Och så ska man, precis när man vaknar upp då
skriver du direkt.
Ja, precis. Då ska man ligga helt stilla, blunda och tänka. Då kommer man ihåg drömmar mycket bättre.
Det där har man ju hört om, sådana här lucid dreaming. Ja, det fenomenet att man ska lära sig att kontrollera sina drömmar så att man kan vara i den här drömvärlden och typ göra vad man vill. Det låter ju väldigt coolt, som en dröm, intended. Men det är ju, funkar det eller?
Det är ju det jag försöker att åstadkomma
nu.
Ja, precis. För jag har ju då egentligen aldrig haft någon sån. Men det är ju inte ovanligt. Det är ungefär hälften av mänskligheten har ju haft det någon gång i alla fall.
Alltså en dröm man kan kontrollera?
Ja, eller? Precis. För det var en klar dröm kallas ju det.
Ah, okay.
På svenska. Och det innebär att man i drömmen kommer på att just det här är ju en dröm. Det här är ju liksom inte på riktigt.
Mm. För det är så jävla nice typ när man har en dröm som är så himla verklig och kanske handlar om någonting nice. Och bara kunna gå vidare den som ett jävla VR-dataspel liksom. Ja, men det kan folk ha utan att man har tränat upp det liksom.
Ja, det. Absolut, det finns spontant. Men man kan träna upp det också, som jag då håller på att försöka göra.
Hur går det då?
Alltså jag känner att jag är snart där, men jag är inte där riktigt än. Jag har lyckats lite med en viss teknik då. Det finns olika tekniker.
Men kan du konkretisera det lite grann? Hur är tekniken och hur lyckas du? Typ? Vad gör du?
Så att det är att man ska liksom ställa sig den frågan i en dröm att det här är en dröm. Mm. Eller det här kan ju inte vara på riktigt. Så, och så börjar man liksom se sig om och tänka att nej, det här är ju en dröm. Och så finns det en massa konstiga saker som händer och då kan man ta det här steget. Nästa steg är att man börjar kontrollera sin dröm också.
Mm.
Styra den.
Men jag bara, förlåt att jag liksom stoppade upp dig så himla tidigt i det resonemanget och ville in. Men just att komma till den punkten där man ställer sig den frågan. Vänta lite nu, det här kan ju inte vara på riktigt. Liksom. För det är ju det som känns som det svåra. Att liksom nå till den punkten. Vad är det för förarbetet som krävs?
En del gör ju bara det av sig själva då.
Mm.
Väldigt avundsjuk på det.
Ja, men
man kan göra det, man kan träna det. För det man gör mycket på dagen, det hamnar i drömmar. Det har man sett i drömforskning då.
Uh-huh.
Att det man gör, att man lever liksom sitt vanliga liv.
Mm.
Fast i drömmen, det låter jättetråkigt. Uh-huh. Att studenter, de drömmer om att skriva tentor och, uh-huh. om sina lärare och sådär.
Det är så tråkigt om man gör det i drömmen och sen har man gjort det på riktigt. Ta tag i alla to-dos då.
Ja, precis. Uh-huh. Men ja, musiker drömmer om musik. Liksom. Uh-huh. Ja, och kan hitta nya, ja, det finns ju exempel på låtar som har uppkommit då.
Mm.
Så det man gör i vaket tillstånd, det brukar liksom komma tillbaks i, när man drömmer. Så att om man börjar att ifrågasätta världen i vaket tillstånd, är det här verkligen på riktigt? Och då gärna i situationer som man har i drömmarna. Så att jag till exempel upptäckte att i min drömdagbok att det är väldigt mycket av mina vänner som förekommer där. Kollegor, de är...
återkommer.
Och det kan ju vara gamla vänner som dyker upp av någon anledning. Men väldigt ofta är det kollegorna helt enkelt.
Mm.
Och så då kan det ju vara så här att när jag träffar någon jag känner, att jag ställer mig frågan: är det här på riktigt?
Jag sitter och försöker göra det nu. Jag sitter och tittar på det så här. På riktigt? Men jag har så oflummig hjärna så att den är så himla snabb på att säga det är helt riktigt. Kör bara.
Om man ser någon på GU som står och liksom tar någon på ansiktet så här, då kan det vara Pontus Wasling som tränar sig på lucida drömmar.
Ja, men då, precis. Och då finns det... Då kan man ju titta efter saker som liksom säger att det här är en dröm då. Mm. Och det kallas för reality checks, eller verklighetschecks.
Ja, just det, något som inte stämmer riktigt.
Ja, och då finns det vissa saker i en dröm som är lite speciella. Och det är hur man själv är och hur världen är uppbyggd.
Mm.
Och en sak är till exempel att ens egna kropp inte är solid i en dröm.
Ah, just det. Mm.
Ja. Och ett sånt, då kan man liksom peta på sin handflata.
Just det.
Och då går fingret ofta rakt igenom.
Mm-hmm.
Och sådana saker. Gravitationen är dålig.
Mm.
Ja, den är mycket dålig. Mycket dålig. För hur länge kan man falla? Det är frågan. Det är ju alltid det. Det är ju inte så mycket en dröm som när man somnar. Väldigt vanligt ju. Ja. Att man känner att man faller. Mm. Det är den närmsta drömmen jag kommer. Precis när man håller på att somna så märker man hur man faller.
Ja, men
man slår ju aldrig i.
Nej, just det. Just, nej, det gör man ju inte.
Man
nej.
Är bara där.
Och det kan ju vara, och så tvärtom då, om man börjar att småhoppa lite grann, så börjar man lätta liksom så att det är som att vara på månen. Och då kan man ju plötsligt flyga då.
Ja. Så om man noterar de här sakerna då, man kommer till den punkten att man kan liksom börja ifrågasätta drömmen eller liksom avslöja drömmen som en dröm.
Ja.
Då kan man därifrån börja liksom... ta sig runt i den här drömvärlden och liksom ordna upp den lite som man vill då.
Ja, exakt. Ja. Såna här väggar är liksom inte heller solida.
Nej.
Man kan gå igenom.
Då är det bara fantasin som sätter stopp.
Ja, egentligen. Det är ju total frihet kan man kalla det.
Så man lätt kan bli lite galen av det. Eller är det så här att det är så jävla härligt att vara i drömmen? Du, jag tror jag går och lägger mig nu. Klockan är ju bara sex. Liksom. Ja. Och så ska man hålla på och ifrågasätta verkligheten.
Att man blir en drömmissbrukare. Ja. En drömjunkie liksom.
Typ, liksom. Om du kan liksom bara gå och lägga dig och typ göra exakt vad du vill. Kanske verkligheten känns väldigt trist.
De som har det här tycker ju det är fantastiskt då. Så att det är ju därför jag vill dit. Ja, men man kan, absolut,
men du har inte hört från dem att de liksom mår skit i sin vardag?
Nej, det verkar inte vara, och det verkar inte vara skadligt på något sätt att ägna sig åt sånt här. Men det man kan göra är ju att då göra saker som man tycker är spännande, liksom roligt, vanliga saker.
Men jag bara, ja just det, eller, vanliga saker.
Ja, man kan göra ovanliga saker då, som att flyga till exempel. Ja. Så det är total frihet. Flyga är det vanligaste enligt undersökningar.
Och sen, det är jävligt spännande det där. Vi får väl, du får väl återkomma och liksom berätta hur det går. Men undrar hur lång tid det tar. Alltså jag är en sån här, jag hade gärna velat kunna göra det här, men jag är liksom inte beredd att lägga den tiden.
Nej, det är svårt. Det är svårt att hitta det. Jag försökte som barn. Jag kommer ihåg att jag hade en sån där band med smurfarna. Något kassettband när man lyssnade på sagor. Och i slutet så sa då den här inläsaren typ att men om du vill höra mer från smurfarna så bara tänk på dem riktigt länge innan du somnar. Så kanske du får besöka smurfvärlden. Jag har redan försökt. Ja, det funkade inte.
Det gick inte för dig.
Då.
Nej. Du kanske bara behöver bättre teknik.
Jag tror jag behöver bättre teknik.
Ja.
Men du ska ju föreläsa också om järnvågor under Vetenskapsfestivalen som är nu i Göteborg.
Ja, precis. Det är ju nu och fram till söndag. Massa gratis workshops och föreläsningar och samtal. Mycket bra grejer. Och jag ska prata på Folkan på torsdag klockan 5.
Just det.
Så då, det handlar om sömn, drömmar och lite klardrömmar också.
Mm. Mm.
Så där kan man ju lära sig de här spännande teknikerna av mig.
Jag tänker vi ska ta lite lyssnarfrågor och så snart också. Ja. Men jag vill inte helt släppa det här med liksom tolkning och drömtydning, för att det är ju liksom det är så vanligt det där bland folk idag. Det känns som folk också, det finns ett nyvunnet intresse för det där, det undermedvetna och det som vi inte riktigt kan se med det blotta ögat och sådär. Men typ sådana här drömmar som, jag hade en dröm för, det var många år sedan, men där jag åkte ett sånt litet flygplan som av någon anledning inte hade något tak. Liksom. Det såg ut som liksom i typ Stoppa duvan. Alltså typ det gamla barnprogrammet. Och så rätt som det var så flög jag det stilla och så vändes det upp och ner och så föll jag ner då mot marken. Och precis innan jag skulle slås i bitar så hamnade jag i planet igen. Och så bara hände samma sak hela tiden. Liksom. Och då är man inne och bara, vad betyder det?
Ja, just det.
Är det liksom meningsfullt att ge sig in i sådana där återkommande drömmar? För att det finns ju också den här gamla, liksom, kanske lite förlegade, bara, this is something about your father. Kanske inte just den drömmen, men du vet att det ska kopplas till massa trauman och saker. Tycker just du det känns meningsfullt att vara inne och pilla i drömmar och liksom tyda bilderna på det sättet?
Alltså, man kan ju tänka på två olika sätt. Mm. Alltså först, det kan ju vara att man utgår från en teori, då som psykoanalysens teorier om symboler. Men sen kan man ju börja i andra änden och undersöka hur det liksom ligger till, om man säger så. Och då finns det ju, och då kan man dra slutsatser efter det kanske. Och det finns ju, framförallt på 60-talet, då var det mycket drömstudier att folk fick sova i ett labb. Och så stod det någon och väckte dem när de var i REM-sömn framförallt då. Och med liksom anteckningsboken där. Vad drömde du nu?
Glada 60-talsexperimenter då. Ja. Mycket sådana marshmallow och så.
Ja, men det fanns pengar för det här. För man tänkte att det skulle kunna leda till någonting då. Det gjorde det ju. Men då, om man tittar på sådana här drömmar och om man läser igenom sin drömdagbok då. För att den drömmen som man vaknar med, det är liksom en representativ dröm. Det har man sett. Så att det är så de ser ut under resten av natten också. Så man kan ta dem och titta. Och då visar det sig att de flesta drömmar är ganska vanliga.
De är det.
Man räknar med att ungefär 90% hade kunnat utspela sig i det vakna livet. Mer eller mindre. Sen är det ju,
de kommer man ju såklart inte ihåg om man inte blir väckt av en 60-talsdoktor.
Nej, de försvinner ju. Precis. Och det finns ju en anledning att man liksom ska glömma sina drömmar då. Att man liksom inte ska blanda ihop dem med vakenlivet kanske. Mm. Men sen finns det absolut de här mer bizarra drömmarna som är konstiga och liksom har mer en berättelseform, då, något slags äventyr. Och om det finns, det är svårt att säga, vem vet egentligen. Ja. Mm. Men förvånansvärt mycket liknar de här dagdrömmarna som vi har, när vi inte är fokuserade på någonting utan vi låter tankarna gå. Det är ganska liknande mekanik, verkar det som. Mm.
Ja, okay. Ja, vi har lite lyssnarfrågor då. Carl till exempel undrar, varför drömmer vi mardrömmar? Finns det någon fördel med att drömma mardrömmar?
Ja, det är ju en bra fråga. Det finns faktiskt en teori som säger att om man drömmer, eller drömmar överhuvudtaget, att det är en slags övning på verkliga saker.
Okay.
Om man blir jagad. Jagad är en sån vanlig dröm runt jorden. Att det är ett sätt att men öva på att bli jagad av en björn. Fast det är en slags VR-situation.
Klara den stressen typ.
Ja, precis. Mm. Eller sociala tester eller sådär. Så om den teorin stämmer så skulle det ju kunna finnas en anledning då. Mm. Men det är ju en helt vanlig dröm. Mm. Det är bara det att det är känslomässigt. Mm. Så är det,
så det är liksom inte en anledning till att vi har mardrömmar, just det att vi ska träna på de situationerna. Det är mer att det kan ge träning.
Precis. Ja.
Vad är hörnan?
Jag vet faktiskt inte. Men sen är nog drömmar en funktion kan vara just emotionell, alltså känslomässig bearbetning. Mm. För om det är någonting som följer med från dagen så är det hur man mår in i drömmarna, hur man liksom psykiskt mår. Snarare än vad som har hänt precis.
Ja, så det är mer tillståndet liksom, som man befinner sig i.
Och så mår man ofta bättre på morgonen när man har liksom sovit. Så att det kan vara. Och då kan ju mardrömmar ha någonting med en sån känslomässig reglering.
Jofer 90 frågar om vilken form av återkommande dröm som man bör bli mest orolig över om man har. När ska man ingripa? Är det när tänderna ramlar ut varje natt?
Ja, just det. Såna så kallade typiska drömmar.
Ja.
De är inte så typiska enligt de här sömnstudierna.
Är de inte det?
Nej, de är jätteovanliga.
Okay.
Mm, intressant.
Så att det är bara någon liksom enstaka procent som är typiska drömmar. Men det som är besvärande för vissa, det är ju återkommande mardrömmar eller såna här PTSD-drömmar som ju till exempel krigsveteraner har varit med om. Och sådana som man mår dåligt av helt enkelt. Där finns det ju, alltså om man ska ha någon, förutom att det är kul med klardrömmar, att man kan göra vad man vill.
Mm.
Så det är faktiskt ett sätt om man lär sig att klardrömma, att liksom bearbeta den typen av drömmar och liksom gå in i det här, säga åt den här björnen att vända om, gå ifrån, du är inte farlig. Så det är ju mer sådana som är obehagliga, den typen av drömmar som man inte vill ha förstås.
Ja, men, mår du dåligt av det, då är det dåligt. Men
tappa
det är
tänder inte, kan man, det är helt okej.
Och det kanske man blir glad av i drömmen, vem vet?
Ja, vem vet.
Ja.
Ja, tiden går för oss, vi kan väl hinna med en lyssnarfråga till. Vi har kanske touchat lite grann, men Lova undrar varför har vissa vardagsnära drömmar medan andra har mer flippade drömmar? Man kanske känner sig lite tråkig som aldrig drömmer något ball liksom.
Ja, men det är nog ganska likt. Men sen är det hos olika människor. Men sen är det ju sådär, vad man kommer ihåg. Mm. Alltså man kommer ihåg de flippade drömmarna.
Ja.
De kan man ju komma ihåg i åratal. Liksom, medan de här, när jag träffar någon på mitt jobb. Det glömmer man ju.
Ja.
Och så att vissa då kommer ihåg sina drömmar lite bättre.
Och det har vi varit inne, för det är många som undrar det, liksom, varför minns man aldrig? Men det kan vara att man, om man kommer ihåg så sover man i regel bättre då.
Ja, precis. Ja. Exakt.
Kan också vara att man har dåligt minne?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men egentligen finns det ju, det kan ju vara bra att inte komma ihåg sina drömmar. Jag har patienter som har väldigt lätt att komma ihåg sina drömmar, mycket om man har narkolepsi då till exempel, sömnsjukdom, då har de ett väldigt vilt liksom, drömliv. Det är som att det är alldeles för mycket om man kommer ihåg. Och det kan vara svårt att särskilja det här. Har det här hänt egentligen. Var jag med om det eller var det en dröm? Mm. Liksom.
Ja,
just det.
Så det är bättre om man inte kommer ihåg då.
Ja.
På ett sätt. Mm. Även om det är fascinerande.
Folk kanske ska vara lite glada där ute.
Ja,
inte om de inte,
ja, på de det är som kommer det, ihåg. Ja, alltså jag tycker det svåraste med att försöka komma ihåg en dröm är att de är så otroligt ostringenta. Jag tycker att allt är omöjligt att komma ihåg som inte, typ man ska återberätta en film som inte har en tydlig handling. Mm. Att det är så att man är så, ah, men det kom in någon och sen var det något, det var mycket symbolik och någonting hände, men det ledde liksom inte till någonting. Nej. Det är ju väldigt lätt att komma ihåg typ en Bellman-historia,
för
den är en väldigt tydlig liksom punchline, men drömmar är alltid så jävla stringenta.
Ja, just det. Det fortsätter över i någonting helt annat.
Hur trött är du på att folk ska komma och berätta om sina drömmar för dig? Folk brukar ju tycka att det är det mest ointressanta som finns. Ja, säger vissa, folk så här, säger, andra gillar det liksom. Men att det har
vem
inte
gillar
hänt.
Det?
Ja. Det, nej, men det är inte så många som... Det kanske börjar nu då. Det är ju inte så jätteintressant. Men själv, det är ju fantastiskt vad man kan uppleva.
Ja. Mm. Pontus Wasling säger det, neurolog, hjärnforskare, Göteborgs universitet. Du ska tala på, ha seminarium på Vetenskapsfestivalen nu då, som kommer. Vi är hemskt glada för att du kom till oss idag. Vi bjuder gärna tillbaka dig igen och hör hur det går med din lucid dreaming-resa då.
Ja, snart är det.
Tack för idag.
Tack.
Om en stund så ska vi ringa upp Mark Isitt ju, som bor i Köpenhamn sedan en tid tillbaka. Arkitekturskribent för GP och programledare TV och sådär. Han bevittnade ju igår branden i Börshuset då, den här förödande, den här 1600-talsbyggnaden som är ett landmärke i Köpenhamn då, som har brunnit. Och vi ska ringa upp honom som sagt om ett tag och höra hur dagen var igår och sådär. Innan det tänkte jag hinna med den här historien då som jag pratade om tidigare kort. Jag frågade Ina, eller jag säger så här, det är ingen medborgerlig rättighet att ha vissa tjänster. Trodde du det?
Nej, jag är inte chockad.
I så fall hade du haft fel. Det här är något som generaldirektören på Energimyndigheten sa igår, Robert Andrén då, apropå en grej såklart.
Ja, det hoppas jag.
Ja, han bara inte skrek det ut utan han fick en fråga. Den grejen handlar ju om att en kvinna då nyligen blev av med sitt jobb på Energimyndigheten, ett säkerhetsklassat jobb, för att hon var med i Rebellmammorna. Och det här har skapat stor debatt. Det är en grupp som brukar genomföra olika klimataktioner.
Aha.
Där man sitter ner och sjunger fredligt för klimatets skull då. Och de utgör en del av Extinction Rebellion som du ju känner till, som ägnar sig åt civil olydnad och sådär, limmar fast i olika saker till exempel. Och den här kvinnan ska ha varit anställd för att hantera känsliga frågor som rör det svenska gasnätet, som Svenska Dagbladet skriver, som har rapporterat mycket om den här frågan, bland andra ska jag säga. Och det här har väckt frågan då, ska man kunna vara klimataktivist och samtidigt handlägga klimatfrågor på en statlig myndighet? Mm. Är det rimligt liksom? Och den frågan har Svenska Dagbladet ställt då till Robert Andrén, som alltså försvarar rätten att neka aktivister till jobb. Han tycker att vi måste kunna säga nej till det. Vi återkommer till honom. Men hela den här frågan då med den här kvinnan som fick sluta på myndigheten, den har, nu ska vi se, nu tappar jag bort mig lite i min text här bara, men den har väckt stor debatt då. Så till den milda grad att Miljöpartiet har KU-anmält Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna.
Okej.
Som är minister för civilt försvar då, och det rapporterade TT om igår. Vänsterpartiet, det kom igår också, har också KU anmält honom, kommer efter detta då. Och vad är hans roll i detta då? Jo, men grejen var att han har skrivit på sociala medier efter att det kom ut det här då i en artikel i tidskriften Fokus om att den här kvinnan jobbade där, att hon ska ha varit ett säkerhetshot enligt de här uppgifterna som presenterades i artikeln. Då ska Carl-Oskar Bohlin ha haft ett samtal, skrev han själv på X, med myndighetens generaldirektör. Och det här samtalet då har Miljöpartiet, Vänsterpartiet och andra reagerat på, att de menar på då att det kan vara frågan om någon slags ministerstyre.
Ja,
att han är inne och lägger sig i myndigheters beslut, och det ska inte politiker göra på det sättet. sättet då. Så det är det som har blivit föremål för stor debatt. Och Carl-Oskar Bohlin har själv sagt att, och skrivit på X, att han, när han pratade med generaldirektören då, så var den här situationen hanterad. Han menar att så här, det var inte, man hade redan bestämt att hon inte skulle vara kvar på myndigheten när de pratade. Och han ringde för att liksom få en överblick av situationen, och då fick han höra att situationen var hanterad också då. Men Andrea Andersson Tay är en riksdagsledamot för Vänsterpartiet som till exempel har varit kritisk. Hon skrev på Facebook under hashtaggen "Jag är rebellmamma".
Aha.
Att hon är bestört över vad som hänt och att hon själv deltagit i fredliga manifestationer med den här gruppen då. Och det som däremot är ett säkerhetshot är ministrar som undergräver det fria samhället genom att i detalj kontrollera anställda på statliga myndigheter. Så det är det som är the beef då, liksom, att de är oroliga för att man inte ska kunna liksom engagera sig aktivistiskt och samtidigt ha ett jobb på olika myndigheter. Och det är lite det som Vänsterpartiet är inne på också då. Miljöpartisten Annika Hirvonen angående deras KU-anmälan då säger att det är otroligt viktigt att regeringen avhåller sig från ministerstyre eller från att påverka en enskilda anställningsbeslut då, som hon säger. Och Dagens Nyheter har pratat med anställda på Energimyndigheten då, och de som de pratat med säger att de upplever hela situationen som obehaglig. Och att det redan inneburit att en person som skulle, som sökte jobb på myndigheten, hoppade av rekryteringsprocessen som en konsekvens av hela den här debatten och det som skett. Och facket ST, de har haft möten med Energimyndigheten för att liksom reda ut vad det som pågår. Det är ingen bra situation.
Får man
det här
eller får man inte?
Ja, precis. Och de överväger, skriver DN, att anmäla fallet till justitieombudsmannen. Det finns en stor oro och osäkerhet bland våra medlemmar på myndigheten kring vad man kan göra och inte göra på fritiden, säger Åsa Erba Stenhammar, som är förhandlingschef på ST då. Och angående det här att Carl-Oskar Bohlin, hans eventuella inblandning, så väcker det frågor. Det är oroväckande. Vi har begärt en överläggning för att titta på hur händelseförloppet gått till. Det får inte finnas en misstanke om att beslut om anställning fattas av en yttre politisk påverkan då.
Nej.
Så där vill de verkligen gå till botten med det.
Mm.
Men som sagt, Carl-Oskar Bohlin, han har själv påpekat, som jag nämnde, att det här samtalet med generaldirektören skedde 2 dagar efter att beslutet om avsked fattades. Den här kvinnan, hon hade en provanställning.
Okay,
så det var liksom att det var up for, man har ju det ofta.
Ja.
Och sen skulle den gå till en fast anställning, men då valde de att inte förlänga då.
Mm.
Och
det beslutet togs då innan, menar Carl-Oskar.
Ja, och DN har också tagit del av ett beslut då om att den här kvinnans anställning skulle upphöra, som fattades den 2 april, som alltså också var dagen innan Fokusartikel.
Aha.
Och också då innan Bohlin ringde det här samtalet. Så det säger han, detta var en omständighet som alltså redan hade inträffat, och det var inte heller fokalpunkten för vårt samtal, skriver Carl-Oskar Bohlin på X.
Ja.
Uttrycker sig lite så. Han är väldigt lik Erik den 14 också. Vill jag bara föra till protokollet. Tänk på det när ni ser honom. Han har skrivit till DN vidare då att jag inte tänker och bör inte heller kommentera enskilda anställningsärenden på myndigheter, och det har jag inte gjort heller.
Nej.
Men alltså man kanske undrar varför det är en så jävla stor grej då, men det har ju blivit en politisk strid om man, huruvida man kan vara aktivist och jobba på myndigheter samtidigt. Men
känns ändå som en stor grej i helt rätt.
Ja, men precis, att det är en viktig principiell fråga.
Tas, liksom.
Ja, exakt. Och Robert Andrén då, återigen generaldirektören för Energimyndigheten, han har intervjuats av Svenska Dagbladet och säger att det är en samlad bedömning som ligger bakom det här beslutet. Att han vill inte gå in på detaljer, eller han kan inte det, men deltagande i manifestationer då, som den här kvinnan har varit med på, det är bara en del i beslutet. Det finns flera faktorer, men han går inte in på vilka. Samtidigt säger han att den här bilden som förmedlats i media om att hon utgjort ett hot mot rikets säkerhet, det stämmer inte riktigt, tycker han. Ingen känslig information har liksom läckt ut hennes väg.
Nej,
då.
Nej.
Så det vill han nyansera lite grann. Han säger också att civil olydnad, som Extinction Rebellion ägnar sig åt då, att det går inte hand i hand med statliga värdegrunder.
Nej.
Ja, det har väl en poäng med, för det är väl det som är civil olydnad.
Ja, precis.
Liksom att man inte bryter mot lagen. Och det är ingen medborgerlig rätt då att demonstrera, eller det är en medborgerlig rätt att demonstrera, men ingen medborgerlig rättighet att inneha vissa tjänster, som man sa då. Och kan väl avslutningsvis säga då att kvinnan själv, som det rör, hon säger att det är absurt att hon skulle äventyra svensk gasförsörjning då, som var antydan. Att hon haft rebellmammorna som bakgrundsbild på Facebook hela tiden. Det har varit helt öppet, och Säpo säkerhetsklassade henne utan problem, säger hon till Dagens Nyheter. Det enda jag har gjort är att sitta ner och sjunga om klimatet för mina och andras barns skull. I hennes bild. Ja, så där fick du dig
ordentliga
genomgången. Ja. Nu är ni med på hela den debatten.
Uppdaterad och klar. Jo, jag sa ju innan att det skulle bli en ny remake av en film.
Ja.
Och filmen, så nu har ni hållits på hals det här.
Vad är det för film?
Men det är Nakna pistolen som ska gå igång igen.
Nakna pistolen. Ja. Vet du att jag direkt får en tanke då? För jag har sett ganska mycket i sociala medier, typ så här klipp från gamla Nakna pistolen. Ja. Typ Instagram, Twitter och så här. They don't make movies like this anymore. Mm. Att det är en sån klassisk så här parodifilm. Och då börjar jag ana att det är en del smygmarknad.
Kan det absolut vara lite som när Mob Wife Aesthetics började trenda som sminkstil samtidigt som Sopranos firade jubileum här i vintras.
Fan, att man aldrig kan bara få åka med på något. Det är inte någon som pushar en agenda.
Så kan det verkligen vara. Men Nakna pistolen ändå, jag vet inte hur din relation.
Nej, jag såg den när jag var liten och tyckte det var kul, men då fattade man väl inte alla skämt. Men, och sen efteråt har jag ju förstått att, vad fan heter han nu igen?
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen är någon slags... alltså komiskt geni på något sätt i timing och
det
sådär.
Det får man säga.
Ja. Mm. Och att O.J. Simpson var med då, påmindes man om.
Det
så vilken liksom frikänd mördare är det den här gången?
Det vet man inte, det vet man inte.
Anklagad mördare. På
Nej, precis. Jättebra, jättebra Kalle. Nej, det vet man faktiskt inte vem som ska axla den rollen. Däremot så vet man att istället för Leslie Nielsen så blir det Liam Neeson.
Ja, ja.
Jag känner att det bara är namnet som är likt.
Liam Neeson. Ja. Fast jag tror att han har en viss sån deadpan-humor-talang.
Säkert.
Han har ju varit med i den ganska bedrövliga Ricky Gervais-serien Life's Too Short. Typ. Mm-hmm. Och han har gjort lite såna där humorinsatser. Där han spelar helt så här straight face. Fast ja, jag tror det kan funka kanske.
Kanske. Jag ser bara framför mig Schindler när jag tänker på Liam Neeson. Så att jag känner liksom, för mig blir det jättefel. Däremot, istället för Priscilla Presley, Pamela Anderson. Det tycker jag känns helt rimligt.
Ja, jag minns inte Priscilla Presley från de här filmerna.
Nej, det är hon som står på en trappavsats och så står Leslie Nielsen under och tittar under hennes kjol och säger nice beaver. Och så säger hon thank you, I just had it stuffed. Och sen tar hon ner från vinden en uppstoppad bäver.
Ja.
Detta skämtet skrattades det gott åt i mitt flickrum eller i tv-rummet hemma, trots att jag absolut inte förstod det.
Nej.
Och det är väl det som är genidraget med Nakna pistolen när man ser sådana filmer som barn, att man skrattar hejdlöst åt typ så avancerade sexuella engelskspråkiga skämt som man inte förstår. För ibland är det bara jävligt roligt med en uppstoppad bäver. Man förstod att det var något snuskigt, man förstod inte vad det var. Jag har också en kompis som skulle gå och se Nakna pistolen 2,5 som uppföljaren hette och skrattade sig liksom harmynt redan i entrén eftersom att det var så roligt att filmen hette 2,5. Så jag vet inte. Vi får väl se om det här kommer bli liksom om det kommer glädja nya barn på samma sätt. Nästa sommar ska det vara premiär preliminärt i alla fall. Och jag har gärna fel om Liam Neeson, att det inte bara är namnlikheten med Leslie Nielsen som gjort att han har fått rollen.
Ja, gårdagens stora nyhet var ju den tragiska händelsen om branden i Köpenhamn som skapade rubriker över hela världen. Börshuset från 1624 började brinna och en för köpenhamnarna då ikonisk spira som säkert många har sett såklart föll till marken. Många gjorde associationer med branden i Notre Dame i Paris 2019 såklart, och enligt Danmarks statsminister Mette Fredriksen har många hundra års historia nu gått upp i rök. På telefon har vi nu med oss Mark Isitt som gästat oss tidigare, skribent och arkitekturkritiker i GP, programledare i TV. Du bor sedan 5 år tillbaka i Köpenhamn. Hej, god morgon Mark.
Hej, god morgon, god morgon.
God morgon.
Vart befinner du dig just nu?
Jag sitter i min lägenhet i Köpenhamn som ligger 5 minuters promenad ifrån börsen.
Mm. Mm. Hur fick du reda på vad det var som satt igång igår och vad var dina initiala tankar?
Men mina initiala tankar var ju fullkomlig chock måste jag säga. Det jobb jag har kan ju ibland bli lite fånigt. Man står där och vevar och pratar om någon död materia och försöker få folk att se och förstå vilken kraft arkitekturen har och sådär va. Men igår behövdes det inte vevas någonting, utan igår var ju alla helt förstummade över det de såg. Alltså det var ett hus som led och som skrek och grät framför oss. Man nästan kunde höra husets andetag, kände jag när jag stod där och tittade på den här branden.
Mm.
Jag vet inte vad man ska likna det vid. Alltså det är som om konstmuseet kanske i Göteborg eller någonting skulle brinna upp. Du vet, det är liksom det är stadens identitet som brinner.
Mm. Mm. Typ stadshuset i Stockholm tänker jag. Lisa, det är ju mer ikoniskt på något sätt, mer internationellt känt också.
Ja, men precis. Och samtidigt ska man ju ha klart för sig att stadshuset i Stockholm är från 1923, precis som konstmuseet i Göteborg. Och detta är från 1623, så att det är en enorm skillnad. Mm.
Hur ser den här byggnaden ut kort för oss som inte kanske har stenkoll? Den här spiran är väldigt speciell, har man förstått.
Ja, men det är den ju verkligen. Spiran är det mest utmärkande med huset. Spiran består av, eller bestod av, de här 4 drakarna som står på frampassarna och tvinnar sina svansar upp mot 3 kronor symboliserande Danmark, Norge och Sverige. Den unionen som fanns på 1600-talet.
Mm.
Och själva byggnaden var en krokan kan man säga. Den var väldigt vackert ornamenterad. Det var en byggnad som precis som väldigt mycket av renässansens byggnader var liksom, den var gjord för att kommunicera med folket som passerar hela tiden. Mm. Man har inte särskilt mycket insyn i byggnaden som sådan. Man vet inte egentligen så mycket om hur det ser ut där inne. Men alla danskar känner den här byggnaden från utsidan.
Mm. Men så man vet inte så mycket om vad det finns för typ av kulturarv där inne?
Nej, det har ju blivit uppenbart nu att de har en fantastisk konstsamling som ju räddades av dels chefen för Dansk Erhverv, som är den här arbetsgivarorganisationen som idag huserar i huset. Det är kontor idag för den organisationen.
Ah, så den chefen personligen sprang och forslade ut?
Precis, han sprang in och ut och in och ut och bar ut verk av P.S. Kröjer till exempel, som är den här Skagenmålaren som har gjort Hipp Hipp Hurra, ni vet.
Ja, just det.
Den här klassiska målningen. Tillsammans med andra danskar som bara kom från gatan och sprang in i det brinnande huset och hämtade de här skatterna.
Oj.
Så det var ju liksom en sån där, jag får ju gå så bara jag berättar om det nu och visa på den där sammanhållningen som finns i det här lilla landet ändå.
Mm.
Men samtidigt så finns där nog, jag har läst om att där finns ett fantastiskt bibliotek med läderinbundna böcker, och det tror jag har förtört helt och hållet.
Mm. Vi kan ju säga det att man vet ju inte, det är inte fastslaget vad som brandorsaken är, men det pågick ett renoveringsarbete vid byggnaden då, och vissa spekulerar i att det kan ha någonting med det att göra, men du har inte heller sett något nytt kring det, Mark, under morgonen?
Nej, ingenting nytt om det alls. Det man har gjort nu det senaste är att man har lyft bort det här koppartaket så att brandmännen kan komma in och släcka de sista bränderna som faktiskt fortfarande pågår i huset, om jag har förstått det hela rätt.
Ja.
Men det är klart att, jag menar, är det så att det här är 5 år nästan på dagen sedan Notre Dame brann. Och det var också en renovering. Oceana var en byggplats.
Mm. Mm.
Man kan ju se, verkar det som, ett mönster här. Och Jag blir så arg om det är så att detta är förandet utav bristande försiktighetsåtgärder. Att, att en renovering som ska ge en byggnad ett fortsatt liv dödar byggnaden istället.
Ja, vi får väl se vad de kommer fram till där, men vi hör vad du säger.
Om man ska tänka, liksom, det är svårt att svara på såklart, men framåt, går det liksom att ersätta eller kompensera för en byggnad med den här betydelsen som försvinner på det här sättet på något vis?
Svaret är väl egentligen nej. Jag tror att alla kommer kräva att den här dragspiran återuppstår.
Mm.
Men det är klart att den kommer återuppstå utan den här 400 åren utav patina.
Mm.
Och ska man återställa interiören i det här huset, att döma av de bilder som jag har sett på interiören, då är det en investering, skulle jag tippa på, kanske 3 miljarder danska kronor. Mm. Eller någonting. Alltså en enorm investering.
Mm.
Och det faktum är att det skulle inte förvåna mig om det liksom, om man får ihop de där pengarna, för att dels är detta då en handelsorganisation, alla de där starka företagarna som kan, mecenaterna som kan betala för en hel opera, är medlemmar i den här organisationen.
Just det.
Och dels så är detta ett sånt vansinnigt älskat hus som ligger så fantastiskt fint som en solitär mellan två väldigt tättbefolkade områden i Köpenhamn. Liksom. Mm. Så det är som att man åker liksom ut i en glänta nästan i skogen ungefär, och där står det här huset. Så att det är ett väldigt älskat hus.
Jättestort är det ju också.
Ah. Ah.
Jag läser nu rubriken imorgon: halva börshuset borta och ska byggas upp no matter what. Det har vd:n där sagt, att vi har bestämt oss för att bygga upp börsen no matter what, säger han. Så det är mycket möjligt att det kan bli som du tror där då, Mark. Hur ser dagen ut för dig idag?
Vad sa du?
Hur ser dagen ut för dig idag? Kommer du liksom gå ner till platsen, tror du, eller gör det för ont?
Nej, det kommer jag inte göra, för jag ska resa bort idag, men till Sverige, men jag var nere igår kväll igen, och det var ju fortfarande en ganska stor grupp människor som stod där alldeles tysta och filmade och fotograferade med sina mobiler, och man kände att alla var väldigt tagna av det. Stan låg i övrigt nästan helt öde, alltså man gick mitt i gatorna ungefär som under coronan sådär, va?
Mm.
Så att det är helt uppenbart att stan har sorg.
Ja. Mm. Mark Isitt, tusen tack för att vi fick ringa upp dig.
Ja, tack så mycket.
Ha det gott, vi hörs och ses.
Detsamma.
Hej, hej.
Hej.
Stoppa pressarna, Ina ska tala om en äldre man som har skrivit visor.
Jajamän! Jag ska prata om en äldre man som har skrivit visor och har ett stipendie, Cornelis-stipendiet. Och det här är fan inte vilket gammalt skitstipendie som helst, det är inte din morsas gamla trötta stipendie, Kalle Berg. Det här är Sveriges största kulturstipendium. I fjol var det på 750 000 kronor. Jag ser hur du slickar dig runt munnen och vässar ansökningsfingrarna, men hör här. Det finns kritik mot det här stipendiet av författaren och Cornelis-biografiskrivaren Claes Gustafsson. Mm. För han har i en debattartikel i Svenska Dagbladet då riktat en hel del kritik mot det här stipendiet. Bara lite bakgrund då. Cornelis levde ju ganska mycket rövare ändå. Mm. Det tror jag vi flesta av oss vet. När han dog 1987, noll tillgångar, svin mycket skulder. Det var det som fanns kvar efter honom. Men det har placerats klokt, och i Cornelis namn delas nu då som sagt nästan 750 000 var det i fjol.
Mm.
Så vem kan få stipendiet, se att det snurrar där inne i huvudet?
Är det någon annan rövare då?
Det är goda pengar. Ja. Man ska behärska det svenska språket, det gör du, check. Ja. Man ska bo i Sverige, check.
Yes.
Man ska vara minst 35 år. Check.
Ja,
check. Grymt. I sitt testamente skrev Cornelis att stipendiet skulle gå citat, till förmån för musiker, diktare, bildkonstnär eller annan likvärdig konstnär som sökt.
Nu börjar vi stretcha det, men okej, okay, jag är med ändå. Jag har inte följt ihop datorn. Nej. Liksom.
Nej. Men som har sökt men ej erhållit statligt, kommunalt eller fackligt stipendium.
Okej.
Okay. Claes Gustafsson då skriver att Cornelis inte fick med i testamentet men gärna ville att personen som skulle få pengarna skulle vara på dekis.
Aha. Kanske... Alltså det är hans ord, den här Claes.
Det här är Claes ord. Claes menar att så här, det att använda den här formuleringen och andra saker antar jag tyder på att liksom, Cornelis ville ändå någonstans ge det till någon som kanske var i en lite liknande situation som han själv var i.
Vad är problemet med det då?
Så mycket stipendier. Ja, det har kanske inte riktigt sett ut på det sättet. Nu ska vi komma ihåg att det enda som finns här är en debattartikel. Mm. Det här priset har delats ut 36 gånger hittills och juryn består av Aftonbladet och Expressens kulturredaktioner. Mm. Och hur har det blivit då är ju frågan. Ja, till exempel 2012 så gick pengarna till en ganska så välmående och etablerad Tommy Körberg som sa att han skulle använda pengarna till att renovera köket på landet. Han sa till Expressen 2012, det ska heta Cornelis köket. Jag tar allt det här från debattartikeln vill jag säga ändå. Mm. Tilläggas också är att det här är inte ett stipendie där liksom Aftonbladet och Expressen sitter och gnuggar geniknölarna och funderar på vad det finns för kanske personer i Cornelis anda som har sökt stipendium men inte fått, utan det här är ett stipendie man söker. Så Tommy fyllde alltså i en blankett och sökte pengarna. Och det här pekar då Gustafsson på som lite problematiskt. Mm. Han menar också att en tredjedel av dem som har fått pris har absolut fått statligt, kommunalt eller fackligt stipendium. Han skriver också i sin debattartikel återigen, varför tyckte en statligt, kommunalt och fackligt prisad artist som Mikael Wiehe att det var en bra idé att söka Cornelis Fresvik stipendiet? Varför tyckte stiftelsens styrelse att det var en bra idé att ge honom det? Och nu är det så här, det är en debattartikel återigen. Ja. Mikael Wiehe är inte här och kan försvara sig. Men det hade ju varit väldigt roligt om han var det. Ja. Jag hoppas att den här debattartikeln ska göra att det vevas igång en livlig kulturdebatt om Tommy Körbergs kök. Ja, om huruvida Mikael Wiehe är en outsider eller inte. Och jag föreslår att den börjar exakt just idag och pågår friskt fram till den 15 maj, för då stängs ansökan för Sveriges största kulturstipendium. I fjol var det Ulf Dageby som fick det, men vem får det i år? Jag kommer fan hårdbevaka detta och hoppas på smaskig debatt.
Vilda biljakten i Göteborg har setts av flera miljoner.
Åh gud, men inte av mig, så jag vill höra allt.
Ja, rubbe på gp.se och film finns på gp.se om man vill se det. Det här handlar alltså om en tonåring som gav sig ut på en vansinnesfärd och fick polisen efter sig. Han fångades på film då på vägen och det hela slutade på ICA Maxi i Kungälv. Mm. Och det visade sig att han bara hade glömt att köpa mjölk. Nej, så var det inte. Så var det inte. Men det var roligt att den slutade där. Men det här har ju då spridits som en löpeld, som det brukar heta, i sociala medier. Tiotals miljoner visningar har det. Det är en racingkörning genom hela Göteborg, konstaterade åklagaren. Och det här hände alltså för 4 år sedan. Men den är fortsatt liksom viral. Oj. Och pågår. Men det har väl liksom inte nått mainstream media. Nej, på det sättet. Nej. En blå Opel körde förbi polisens hastighetskontroll på Marieholmsleden i alldeles för hög hastighet. Föraren vägrade därefter stanna, läser jag. Det blev starten på en 35 minuter lång vansinnesfärd. Och precis, den här bilen, de kör ju efter ändå, och man ser i det här klippet att det är en jävla resa de är ute på. Han kör liksom genom olika rondeller, han kör över gräset, han kör mellan polisbilar och sladdar sen in då, eller sladdar, han kör ganska långsamt in typ på ICA Maxis parkering där då, och springer in där och blir senare gripen. Det som inte framgår riktigt av de virala klippen då, där vi på GP har varit framme för att bedriva någon slags journalistik kring detta, det är att det är uppsnabbat i de sociala medierna.
Jo, man kan inte lita på något.
För att det som har varit i sociala medier är liksom att folk har varit så bara wow, vilken förare han är. Mm-hmm. Där kanske inte folk på TikTok går in och tar den typ, lägger huvudet på sned och bara, det här var allvarligt. Respektera gärna hastighetsbegränsningarna, tack. Utan det blir så wow, jävlar vad han kör. Look at him go.
GTA-kingen.
Men att tydligen då så i de här klippen så har det de snabbats upp då. Mm. Och så det är inte lika det är inte så jävla coolt som vi tror. Och man kan se den här filmen ändå då i den tråkiga versionen. Mm.
den helt vanliga.
Snabbar precis. Ja, så det var väl egentligen bara det. Mm. Jag var mest att jag typ ville berätta om den här filmen jag såg och att jag typ verkligen satt som klistrar för den, för det såg helt sjukt ut. Nu har jag fått göra det. Tack.
Kalle, har du hört om Volvo Island?
Nej.
Nej, för jag läser faktiskt i dagens färska GP att öster om Ottawa i Illinois ligger Volvo Island. 200 recensioner på Google Maps och betyget 4,9 av 5. Tacka, tacka, säger man som göteborgare. Det var väl fint att höra. En användare skriver att han friade till sin fru på platsen och en annan kallar platsen a life-changing experience. Eventuellt är de här recensionerna skrivna med ett visst mått av ironi, för att det är liksom inte en jätteofficiell ö, utan det är lite mer typ en bit mark, en bit från en strandkant vid en sjö. Mm. Och den här biten mark är ungefär lika stor som bilen som står på marken. Vill man veta hur det ser ut kan man kolla på gp.se eller Google Street View, där den också syns faktiskt. Mm-hmm. En silverfärgad S80 från 2001 står alltså i den här sjön i Illinois och har gjort det sedan 2012. Mm-hmm. Hur hamnar den där?
Ja.
Det undrar man. Det är den lokala bilmekanikern Scott Mann som har ställt den där som en del av en tävling. Jag har verkligen försökt ta reda på vad man skulle vinna av den här tävlingen. Jag gissar på själva Volvon, men det framgår inte.
Vad var tävlingsreglerna? Skulle man hitta den typen?
Nej, tävlingsreglerna var att man skulle svara på hur bilen hamnade där. Alltså en bit från land på en jätteliten bit land.
Liksom, undrar om man kunde köra den ut eller om man har liksom baxat den på någon jävla
pråm. Det är 10 meter djupt.
Ja, det är det runt omkring liksom. Mm, mm.
Är det en flygande bil?
Det ser inte ut så.
Det ser inte ut så.
Utifrån hur du beskriver det hela.
Nej, tyvärr. Det är så här, området där den här står var tidigare inte en sjö alls, utan en gruva. Och när man la ner gruvan, då körde bilmekaniken Volvon dit på något som lite var som en halvö som stack ut mitt i gruvan. Kanske att man typ fraktade upp och ner grejer från den. Eller, om du tänker dig att det går ut en liten landmassa som en liten pir, liksom, ja, mer i ett stort hål. Sen fyllde man området runt med vatten, 11 meter djupt vatten. Mm. Och bilen körde han dit innan man fyllde på vatten, ställde där som ett reklamjippo och där står den kvar. Ingen idé att mejla Skottman Kalle. Skottman Kalle.
Kalle. Vad händer nu?
Jag tänker bara att du vill ha, Kalle. Jag tänker bara att du vill ha pengar. Cornelis-stipendiet, det är rökt. Och det är ingen idé att mejla honom heller. Även om jag nu har berättat för dig hur bilen...
Jag behöver inte mejla honom
här
nu.
Det blev jättekonstigt sagt. Även om du nu vet hur den hamnade där. För att han har blåst av den här tävlingen.
Okay.
Inte heller tagit ansvar för att flytta bort bilen. Nej. Överhuvudtaget.
Utan nu orkar jag inte mer. Jag går hem.
Kul tävling, men nu är det slut. Man kan åka och titta på bilen, man kan rata den på Google Maps. Det är väl ungefär det den är till för. Men Volvo Island lever, och kolla gärna bilderna, det ser fan rätt sjukt ut.
Vi går på övertid, men jag måste fråga dig, Ina, om Chapmans torg. Oh. Du är ju ändå en Majorna-bo, en representant för Majorna. Kanske du inte själv kallar dig, men du har ändå, jag säger att du har väl ändå blivit det lite grann i,
liksom,
på den nationella planen på något vis. GP har skrivit en artikel, ett reportage, ett långt läsvärt, kan man läsa på gp.se. Sanna Arman Hansen har skrivit det, men som handlar om Chapmans torg. Och huruvida det kommer att gentrifieras eller inte. Vad är Chapmans torg? Är det charmigt? Är det alldeles jättetrist och dötråkigt? Liksom?
Och alldeles underbart.
Ja, och alldeles underbart. Kommer det gå samma öde till möte som liksom Stigbergstorget, som ju gentrifieras med hjälp av Göteborgsfamiljen och så vidare. Mariaplan är också lite trendigare, man ska säga. Jag har liksom flera frågor. Så här. Dels, vad tycker du om Chapmans torg, om vi börjar,
Vi börjar där. Jag tycker att Chapmans torg är ett mycket trevligt torg. Det är ju ett torg man besöker fram till ens barn fyller 9 år ungefär.
Det är, för jag alla, är ju där ganska
du
mycket.
Du är där mycket. Det är så himla mycket ett trötta föräldrar med småbarnstorg.
Mycket för att biblioteket ligger där.
Absolut.
Majornas bibliotek.
Du har biblioteket, du har också konditoriet. Mm. Det är liksom en liten utflykt som man tar sig.
För det här konditoriet används ju i artikeln som en bild för liksom ett ogentrifierat område. För precis. Det är inte så att man kommer in och köper någon liksom...
De har ägg och sillsmörgås.
Ja.
Det har de, absolut.
Det är
så är det. Ja. Och man kan köpa barkis. Mm. Det går alldeles utmärkt. De har säkert någon rustik limpa också, men de har framförallt
barkis. Ja, men det är
barkis.
Inte sådär någon wrap med liksom fermenterad tjolahaj.
Nej,
liksom.
Så är det absolut inte. Nej. Så att, nej, Chapmans torg har ju stått emot ganska länge. Jag har faktiskt pratat med en hel del av affärsinnehavarna där omkring genom åren. En del har varit ganska besvikna på att det har gjorts så lite för att rusta upp torget. Att man upplever att...
För det är delade meningar i artikeln också.
Ja, precis. Det du är inne på. Vissa tycker liksom att det är skönt att det inte det har blivit så gentrifierat. Medan andra är så här, varför satsar bostadsbolagen så mycket på Stigbergstorget och Mariaplan men ingenting på Chapmans torg? Jag vet inte riktigt. Alltså jag tänker att det är ju... Det blir lite långt, men samtidigt så är det så här. Man pratar ju alltid om gentrifiering som... huruvida det finns kaffe som är dyrt, eller wraps. Och det tenderar jag också att göra. Men det man måste komma ihåg med Majorna är att det är ändå en stadsdel som till 60% består av kommunala hyresrätter. Så det kommer vara delat. Det kommer vara det. Jag kollade när jag läste den här artikeln, för jag var lite nyfiken så här, bara, men hur mycket högre än medelinkomsten i Sverige är medelinkomsten i Majorna? Nej, den är lägre än medelinkomsten i Sverige.
Ja, den är det.
Den är det, men det är inte bilden man har.
Nej, men för det var lite det jag ville komma in på också, den här bilden av det väldigt trendiga Majorna. För det är klart att det finns men människor som mig själv, nu säger jag inte att jag är trendig, men som jobbar så i media.
Gud, ja.
Och är liksom i 30-årsåldern och sådär. Men det har ju fått bli liksom Göteborgs motsvarighet i Södermalm, typ den grejen. Och det undrar jag, hur väl stämmer det?
Ja, men precis. Och det är en väldigt orättvis jämförelse. Det tycker jag verkligen, för att just i och med det här med kommunala hyresrätter och om man tittar på medelinkomsten så ser man ju ändå så här att nej, det är ju inte en stadsdel med en rik elit på det sättet överhuvudtaget. Det är en ganska standardmässig stadsdel. Det som eventuellt sticker ut på nationell nivå, det är ju att det bor färre människor med invandrarbakgrund där än riksgenomsnittet, tror jag fortfarande att det är. Det har varit så tidigare i alla fall. Så att, men det är ju lätt att skratta åt, och det är väldigt pinsamt av mig att försöka försvara Majorna mot
angripare. Jag tycker
angripare.
På riktigt det är intressant att höra vad du har att säga om det här. Så det är jag som frågar dig. Liksom.
Ja, precis. Och då svarar jag. Ja. Men man ska ändå komma ihåg att så här, en gentrifiering handlar inte bara om att en person öppnar ett kafé och säljer dyrt kaffe, utan det handlar också om att andra saker ska flytta ut, trängas ut, att människor inte ska ha råd att bo kvar. Och där finns det ju en massa olika saker som skulle kunna hända, men så som det ser ut i Göteborg just nu så har man ju ändå en ganska stark hyresgästförening. Man har ett stort hinder mot att sälja, ombilda till bostadsrätter som man inte har haft i Stockholm. Man har inte privata hyresrätter i någon större utsträckning, så det är liksom familjebostäder och några till som...
Men samtidigt kan man ju känna då så här, varför är det inte lite mer nice på Chapmans torg?
Ja,
du
det
vet
kan
att
man absolut.
Går förbi där. Varför finns det liksom inget, jag vet inte.
Ja.
Varför är det inte bara lite mer nice? För att man känner ju att det har blivit lite mer nice med Stigbergstorget och Mariaplan. Men den den delen av Majerna, men det är inte riktigt lika nice.
Nej, men man har ju kanske inte den bebyggelsen som är liksom pittoresk och mysig.
Nej, och så går leden där också.
Leden går där och det är ju ganska höga hus runt omkring, så det blir väl lite som Vita björn också, typ att det ändå blir ett höghusområde i Majorna. Men det är väl ändå som du utlyste mig som Majerna-representant. Det som man tycker är så jävla fint är ju att det ändå är så pass korta vägar i Majorna mellan till exempel biblioteket eller konditoriet där och någonting som är jättelätt att förlöjliga i en standardrutin om man är lat.
Just
vilket
det.
Jag gör ibland.
Det kan vi alla hänfalla åt, skojar lite om Majorna. Nej, men kul. Jag vill tipsa alla om att läsa det här reportaget som ändå satte fingret på någonting med både Majorna och Köpmanstorg och väckte
det
mycket tankar. Detta har varit nyhetsshowen. Idag har du pratat om flygande bilar.
Jajamän, det har jag. Och du har pratat om Centerpartiets chokladnota i Bryssel. Det var mycket spännande, bland annat.
Ja, precis. Och hela liksom, dramatiken och debatten kring Energimyndigheten som sa upp en person som jobbar eller som varit aktivist. Ja.
Precis. Och dubbelgäst, både Pontus Wasling som pratade om drömmar och Mark Isik på plats i Köpenhamn som pratade om branden på börsen där.
Yes, fullmatat program som ni hör. Vi säger så länge. Ha det gott.
Hej!